Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är så många av oss som har suttit där och väntat och rullat tummarna och vi är fortfarande den enda personen år ut och år in. Och det är massa promises och det är fina mood-videos och mood-boards. Sitter alla och skålar och äter någon mångfaldstårta liksom. Men det händer ingenting. Mm. Och någonstans är det så här, det är som att det sista som lämnar kroppen är hoppet. Välkomna till Checkpoint, avsnitt 11!
Yay!
We're soon in the double digit night, men vi är snart tonåringar när det gäller våra avsnitt.
Mm. Det är faktiskt.
Så förvirrad ut. Det här måste vara roligare, det var tråkigt. Avsnitt 11, yay! Jag skulle vilja inleda med någonting som hände. Det var typ den här veckan, eller förra veckan, att Ami och Fanna, som har Raseriet-podden bland annat, gick ut med att de, från och med nu, inte kommer att svara på frågor eller att överhuvudtaget prata om rasism med vita journalister.
Mm. Och det är väldigt starkt utav dem att gå ut med det.
I agree. Jag har lyssnat lite på deras live där de pratar om beslutet och reflekterar lite runt det och sådär. Och för varje dag som går så måste jag säga att jag blir typ mer intrigued att faktiskt, alltså, ta steget och göra samma sak.
Mm.
Nu, både du och jag, Amra, blev ju intervjuade i somras, va? Eller typ i höstas.
Mm.
Där vi fick då typ vittna om rasismen vi har fått utstå som svarta kvinnor,
yes,
till exempel.
Yes.
Och nu i efterhand reflekterar jag över det och tänker typ att så här, men vänta nu, var det underhållning på vårt lidande? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Är det liksom en clickbait, en läsbait att så fort man ska skildra om oss, nu vill inte jag anklaga den journalisten för jag tycker att hon ställer frågorna på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Mm.
Men det är intressant bara att det var liksom så vi ändå skildrades och att det är de fruktansvärda sakerna som gör att det har ett nyhetsvärde.
Exakt.
Inte strukturer och allt det andra, utan det är bara så här fruktansvärt när du blir kallad för n-ordet.
Jag har inte läst så jättemycket om det där, men jag kan tycka att det är starkt som Amber sa, och att det är verkligen att visa också att hur ogenomtänkt och kanske till och med lite korkat det är utifrån den responsen SR har gjort. Och visa på att om vi vänder på det vill säga att vi ställer inte upp på de människor som vi inte upplever kan sätta sig in i vår situation.
Mm.
Eller vår historia, våra utmaningar eller vad det kan vara. Då, det tycker jag är bra. Då tar man, jag tycker, hatten av. Ta ett ansvar i samtalet och säga, det här är vårt statement kring det ni försöker säga till oss.
Mm.
Och jag förstår, och jag tänker, om fler rasifierade tar samma beslut, då kommer det ju vara så att journalister, oavsett hudfärg, får kunna jobba med till exempel frågan, alltså rasismfrågan, mm. att de kan utföra intervjuer, för som vi vet, som du sa, Brandon, mm. de som är för SR, de svarta som skrev under det här uppropet, de kommer ju inte få göra sådana intervjuer.
Exakt, det var ju mycket det som låg till grund för deras beslut.
Ja.
Och också att de hoppas att med att göra så här,
exakt.
När vilken tidning som helst mm. hör av sig till dem. Mm. För att nu har ju de blivit lite av liksom de man hör av sig till. När man ska prata om BLM eller rasism mot svarta i Sverige.
Mm.
Att de gör ett statement genom att säga, absolut, vi ställer gärna upp på en intervju, men bara om intervjuaren är rasifierad. Mm. Veckans Check Yourself utan problem går återigen till SR och public service. You need to really check yourselves.
Och en shoutout till alla våra rasifierade journalister där ute.
Stå på er, vi är med er. Den här veckan har vi ju lovat ett Q&A-avsnitt. Vi har ju fått så mycket fantastiska frågor från er lyssnare. Och väldigt många som verkligen har fått oss att klia oss på huvudet. Så att vi vill dedikera det här avsnittet till er. Alltså återigen, vi är så himla glada att ni lyssnar och ni finns där och peppar oss. Men ni har skickat in otroliga frågor som vi tänkte... prata om och svara på.
Första frågan. Vad tycker ni om konstfackets Vita havet utställning och förminskandet av Brown Island?
Ja, jag kan berätta lite bakgrund för de som inte vet. Så Konstfack är ju då en konstskola-ish. För det är prätt och konst i alla fall, nej. och de har då alla dessa år haft en sin slututställning, liksom någon form av konstutställning, som heter Vita havet.
Mm.
Och det har varit liksom en diskussion bland elever och liksom många att säga, this doesn't feel right. Så elever som är POC på skolan har startat en egen interngrupp som heter Brown Island.
Mm.
So they're the Brown Island in this white sea. Och det har tydligen varit lite kris, alltså både i en konstskola i Danmark och lite andra med samma liksom frågor. Till och med där rektorn fick avgå för att han stöttade BLM. Weird. Men
what?
Ja, katastrof. Men frågan till oss i alla fall, vad tycker vi om det här Vita havet-utställningen och så här, verkligen förminskandet av Brown Island?
Jag måste säga att jag vet för lite. När det gäller det här. Jag är inte så insatt. Men spontant så känner jag så här. Uppenbarligen så finns det minoriteter som känner sig offended utav den här stora utställningen som skolan har som heter då Vita havet. Alltså uttrycker minoriteter att det här är kränkande offensiv, då tänker jag att skolan behöver tänka om och inte fortsätta i samma spår.
Ja, alltså de aktivt, så Brown Island-gänget säger ju att de känner sig exkluderade som fan.
Mm.
Jag skulle tycka att det var ganska obehagligt faktiskt att jag ska vara med i en utställning som heter Vita havet. Alltså, jag hade bara velat sjunka igenom. Ni vet den här memen med Homer Simpson som åker in i buskarna. Så hade jag velat göra. Men jag har också läst svaret från rektorn om den här kritiken.
Mm.
Där hon bara, alltså, ni vet den gamla skärgången.
Mm.
Det här är en anrik utställning och det har alltid varit. Ni måste förstå att det finns en historisk koppling. Man bara snarkedoodle. Alltså,
fast
släpp det.
Fuck den anrika historien bakom tävlingen. Vi är i 2021.
Mm.
Alltså, det finns jättemånga anrika historier som man har behövt passa på grund av att det inte funkar i vår samtid.
Exakt.
Vad ska jag säga om det här? Jag är också en sån här, jag är inte så jättepåläst kring det här. Jag är inte så jävla insatt. Men det jag tar med i själva frågan och även diskussionen är att jag tycker att det är sunt att de som berörs av vissa frågor vågar också ställa, säga stopp. Nej, men det här tycker inte vi är okej. Okay, eller kan man tänka om och sånt där. Sånt tror jag är bara bra för vår utveckling och se, alltså vi kan inte ju alltid agera så som vi alltid agerar utan att förstå att vissa saker måste kanske uppdateras, göras om och så vidare. Jag tänker också att alltså det är svårt att ställa en fråga till någon som inte berörs och hoppas att den kommer förstå. Då tänker jag till exempel så här, okej, jag skulle inte kunna, jag skulle inte kanske gå till, det är kanske dum jämförelse, men jag skulle inte gå till någon som missbrukar alkohol och säga så här, ser du hur du fördärver din familj? Den kommer ju säga så här, nej, det gör jag inte. För att den har ett den ser ju inte det den gör runt omkring.
Mm.
Men du skulle ju fråga familjemedlemmarna om så här, ser du vad alkoholen fördärver familjen? Ja, då skulle de säga ja, det ser vi. Så att ställa frågan till den som inte berörs av själva frågan, oftast kommer du få ett svar som det kommer inte leda framåt i det som man vill adressera. Mm. För att den berörs inte av själva frågan. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Jättebra. Mm. En shoutout till Brown Island-gänget. Otroligt starkt och modigt.
Mm.
Och även ni tycker jag står på er.
Ja.
Let's go.
Nästa fråga.
Mm.
Vad ska man sjunga när man sjunger med i en låt som har en ordet i texten? Det förekommer ju mycket i engelsk musik och i hiphop-låtar. Och till exempel då låten Uptown Funk med Bruno Mars. Vad tycker ni? Ska man sjunga med?
Kommer N-ordet in i hans låt? Jag har aldrig tänkt på.
Vem heller har tänkt på det?
Frågan är nog.
Ja.
Ska man sjunga ut ordet? Eller ska man vara tyst?
Som vit, nej.
Brandon?
Absolut inte. Varför syftet på att du ska sjunga ut en ordet? Och jag tänker, jag förstår att kanske vissa upplever så fan vad svårt att hoppa över det. Fan, jag vill också känna att jag förstår låten, jag förstår viben och sånt där. Men tänk så här att det är också en träna din muskelhjärna och säga så att allt är inte för mig to grab.
Mm.
Stopp, där går min gräns till att
bara
ta för mig. För att, nej, jag har förstått att det är inte okej.
Okay. Mm.
Men jag tycker självklart att resten av låten är bra, men jag sjunger med. Så träna på att säga stopp för dig själv. Ha ett spärr i huvudet.
100%. För mig är det också solklart. Är du inte svart, då har du inte rätt att sjunga ut en ordet. Jag kan även störa mig på att andra, alltså POC:n, sjunger ut N-ordet när de själva inte skulle anse sig vara svarta.
Ja, precis.
Det ser jag också som ett problem.
Ja, men 100%. Jag tror någonstans också att man kan inte anta att bara för att du fortfarande är liksom icke-vit, men du är inte svart, att du automatiskt är allierad eller har andra liksom privilegier inom den sfären och kan uttrycka dig hur du vill. För att faktum är fortfarande att många andra POCs är till och med ännu mer rasistiska mot svarta. Så ser strukturerna ut i världen också i andra länder, att svarta fortfarande är lägst i liksom,
hierarkin,
om man ska säga. Ja. Så att någonstans blir det ju, it's still hurtful. Det är liksom,
exactly.
Nej, ta inte den friheten. Att göra det.
Och jag kanske, jag vet inte om du har kommit med åldern också och även just att man då kommer i kontakt med hur fruktansvärt det här ordet också är i andra sammanhang.
Mm.
Jag är uppvuxen med hiphop, jag är uppvuxen med NWA, jag är uppvuxen med Ice Cube och Public Enemy. De hade inte så snälla ord mot samhället som det såg ut och fortfarande ser ut. Men också att de använder N-ordet ganska flitigt. Och jag idag kan känna att jag är inte helt obekväm med att jag ibland diggar någon låt och så kommer det där upp. Jag kan känna så här, fan. Hur skulle den låten ha blivit om de tog bort det? Förstår man alltså att jag blivit lite mer också så här. Vi kanske inte ska fortsätta. Eller vi ska. Jag hoppas. Jag kan inte säga att de ska sluta med det. Det är ett deras sätt. Vissa av dem här, det är ett sätt för dem att reclaima ett ord som också har ett historiskt.
Verkligen.
Sådär, betydelse. Men jag kan, där jag är idag kan jag känna ibland att nej, jag är kanske inte alltid bekväm att använda det, även jag.
Så ja, jag håller verkligen med.
Nästa fråga. Om en kund uttrycker sig rasistiskt, hur kan jag som vit på bästa sätt adressera detta? Tänk på att det är en kund.
Gud, vilken bra fråga. alltså, kund... så här, jag tror att någonstans, jag har i alla fall varit med om rasistiska kunder. Sen är det en annan grej att som svart eller icke-vit att behöva hantera det. Men Jag tror någonstans, delvis att tänka på den vita skörheten. Å andra sidan så har man ju en ingång i och med att du är då vit och du kan tala kanske rakare till kunden på ett annat sätt.
Mm.
Men någonstans också, alltså, ge feedback, inte framför alla. Delvis, det finns ju två vägar att gå. Det ena är så här, om du vill undvika den vita skörheten, att ta det här lite mer privat med personen och säga, så här, vet du vad, det där var inte okej på grund av XYZ. Å andra sidan skulle jag också vilja uppmuntra, det här är ju faktiskt en professionell situation. Du har inte du har inga krav på dig att behöva educata den här personen. Däremot kan du kravställa att du inte vill arbeta med en sån person. Att du eller ditt företag inte tolererar sånt språk. Därför att ni tycker att alla har lika värde. Punkt slut. Så att någonstans kan man ju också vara stark och verkligen bold i det. Och säga att vi har noll tolerans på rasistiska uttryck. Eller någon form av liksom islamofobi, afrofobi. Vi jobbar inte så. Det är verkligen noll tolerans på den typen av språk och den typen av beteende.
Och tänk, jag håller självklart med det du sa, det var jättebra. Men jag satt och tänkte, pratar vi om en kund i en butik eller vad var det inom alltså, branschen, alltså kommunikation, mediebranschen eller vad var det? Men det kanske gäller både och egentligen.
Det framgick bara att det är kund, så jag vet inte.
Nej, men jag håller med Nicole, alltså, om det, till exempel om det skulle vara jag... Eller rekommenderar att om det skulle vara så att man hamnar i sån situation så kanske skulle vara tryggt att veta redan från början, som du Nicole sa, vilken ställning byrån har redan från början kring de här sakerna. Så att du kan känna dig trygg att få en backup. Alltså om det nu skulle hända att du tar ställning mot kunden som är där, så vet du att hela byrån står bakom dig. Så att du inte, vad vet jag, få ett stort svar för ditt uttalande, ditt så själv, och sen backas du inte upp. Så att jag tänker att alla på byrån ska ändå kunna backa upp. Men jag tror också att det kan sända en jävligt tydligt signal till kunden om att det där är inte okej, liksom. Alltså om du bara står på dig, så att du använder det där ordet en gång till, så kommer vi gå härifrån och då får vi, då kommer vi tacka för det här uppdraget. För att det här, går inte i linje med våra värderingar, vårt sätt att jobba, så att du får nog, vi kommer säkert rekommendera till andra byråer, men vi tar inte det här. Det tror jag är starkt. Så att,
jag hoppas att det är så man vill agera, men vi säger att det skulle vara i en butik då. Där tycker jag också att om du har all rätt, även om du står i kassan eller liksom vilket scenario den är, ut härifrån. Och det har jag sett butiksarbetare göra, som säger ut, alltså jag vägrar att sälja till dig, jag tänker inte,
alltså,
du är inte välkommen här, vi accepterar inte att man pratar så här. Så det tycker jag också att man kan göra, och återigen, förhoppningsvis står hela liksom företaget bakom det.
Och det är det som jag tycker är viktigt, just att man ska vara trygg med att någon kommer stå bakom dig, alltså det kan vara din kollega, det kan vara vdn, ägare, whatever. Alltså bara ha det klart för redan från början att okej, här i vår butik eller på vår byrå är det inte okej att titta förbi sådana uttalanden eller sånt beteende. Vi har kommit överens om det, att det här är vårt DNA. Vi tolererar inte rasistiska uttalande eller förminskande av andra människor och så vidare. Och då tror jag det är lättare, då kommer det vara så att man kommer vara lite mer på tårna när det kommer dyka upp sådana
situationer.
Och snarare än att känna sig lite obekväm, rädd och vet inte hur man ska hantera det, bara för att man inte har fått tydlig signal från sina kollegor, sin chef och så vidare, hur man hanterar det här. Då tror jag att det är lätt att man blir så här paralyserad och kanske bara inte agerar på det. Och det betyder att slutet av dagen är att du har signalerat att det är okej att bete sig sådär.
Precis, alltså verkligen så här, att vara tyst är som att hålla med.
Absolut.
Utan tvekan. Men också tror jag någonstans att om man som vit, att kanske lite i den här frågan ligger också i att okej, hur kan jag på bästa sätt? Alltså man kanske känner ett ansvar att man också måste kunna allt och veta allt och ha alla begrepp och ord för att kunna säga ifrån. Det tycker inte jag att man behöver. Mm. Jag tycker att man bara kan säga, alltså verkligen, som hände i Clubhouse igår i ett samtal när en person sa N-ordet, då var det så här, stopp och belägg! Alltså så här, stopp! Det där språket hör inte hemma här. Vi pratar inte så här. stäng, man bara stänger den dörren. Mm. Det där var oacceptabelt. Du pratar inte så, du gör inte om det. Det hör inte hemma här. Så, mm. du behöver inte förklara mer. Om de säger, hur då? Go read a book.
100%.
om du inte förstår. That shit. Eller
Google that shit.
Du behöver inte utbilda personen.
Jag håller med. Ja,
bra fråga. Tack.
Bra svar. Vi hoppar till nästa. Hej, Checkpoint. Jag behöver råd. Jobba på en arbetsplats som är väldigt vit. Ledningen har många gånger sagt att fokus framöver när det gäller rekrytering är att få in en bredd när det gäller mångfald. Men det händer inte. De har tagit in 3 personer och alla 3 är vita. Ska jag ta upp det? Och hur tar jag upp det? Ja, vart börjar man?
Väldigt, väldigt bra fråga.
Jag tänker att den personen vill sin organisations bästa och har då läst av att vårt agerande som vi gjorde nu när det kommer till rekrytering går inte i linje med det som vi tog beslut på. Så att jag skulle försöka ta fram underlaget som ni ändå har kommit fram till att okej, vi kanske ska öka x antal personer som har de här kompetenserna, som har de här etnicitet och så vidare. Okej. Mm. Och då skulle jag faktiskt ta det direkt till personen som är i frågan. Så att, okej, hur går det här i linje med det vi har kommit fram till här? Jag skulle faktiskt tror jag börja med den som har godkänt rekrytering och så vidare. Jag går till den med det underlaget som jag har kommit i kontakt med. Men vi har beslutat att vi ska ha de här ökningarna i vår organisation. Och fråga, av det här som vi ändå kommit överens om, vilket är bra för oss och vi har identifierat det. Hur går den här rekryteringen i linje med det som vi har kommit fram till? Så att den får möjlighet att svara på det.
Jag är ju lite mer av en rebell. Nej, men, jag är väldigt mycket antingen eller. Jag kan säkert vara dramatisk ibland, men jag tycker om ibland att hårdra saker för att man ser det lite mer svart på vitt. Och jag tycker om ultimatum. Så jag hade faktiskt gett jag hade kanske gått till min närmaste chef eller direkt gett feedback till ledningen och styrelsen och sagt att om inte de kan påvisa konkreta resultat inom den här tidsramen, 3 månader, 6 månader, då säger jag upp mig och går ut och berättar. Så hade jag. Jag vet att det är ett extremt svar.
Det är lite extremt, men det är inte så att du
alltså någonstans känner jag att det är där vi börjar hamna. Det är så många av oss som har suttit där och väntat och rullat tummarna och vi är fortfarande den enda personen år ut och år in. Och det är massa promises och det är fina mood-videos och mood-boards. Sitter alla och skålar och äter någon mångfaldstårta liksom. Men det händer ingenting. Och någonstans är det så här, det är som att det sista som lämnar kroppen är hoppet. För att vi sitter ju kvar och hoppas hela tiden på att det ska förändras. Men någonstans, det kanske, de kanske verkligen måste förstå att I'm holding you accountable. Och jag står inte bakom era empty promises.
100%.
Och då tänker inte jag vara kvar här.
Jag tror inte heller att den här arbetsplatsen är unik på något
verkligen
sätt.
Inte.
Och det är många företag nu som alltså pratar om mångfald och inkludering. Och, men man sätter inte upp tydliga mål. Alltså till år 2025 ska så här många, sån här stor procent av anställda bara från ett annan, ha en annan etnicitet, en annan bakgrund och så vidare. Som, det är som du säger, det är empty promises. Man pratar om vi ska jobba mot inkludering och mångfald. Fast egentligen så gör man inte det. Och jag kan nog hålla med dig, Nicole, att ibland kan det vara bra att säga, men om ni inte gör någonting så går jag. Men det kan vara svårt för många, speciellt under corona
situationen. Jag respekterar det jättemycket. Men jag tror någonstans, min personliga upplevelse var att jag var trött på att vara the token. Jag var trött på att be the excuse. Och vara den som skulle stämpla att den här mångfaldspolicyn var bra. För att det gjordes ingenting i praktiken.
Och även säkert att man blir nog också trött på att representera alla andra. Alltså hela tiden. Men jag kan också hålla med det du säger, Brandon. Att det kan vara bra att ta fram det här beslutet som man tog. Och gå till ledningen och säga, fast det här rimmar ju inte med det vi tog beslut på.
Mm.
Och sen ta en diskussion. Men det kan bli svårt om man är själv på en arbetsplats. Nästa fråga. Vad finns det för spektrum mellan att ofta uppleva minoritetsstress till att vara helt blind för det och kanske leva i förnekelse? Jag kan väl börja.
Kör.
Alltså så här, jag levde ju väldigt länge i en förnekelse.
Mm.
Och har tryckt ner många av mina erfarenheter.
Mm.
Speciellt då relaterat till arbetsplatser. Och det var inte förrän hela BLM-rörelsen drog igång och man fick så här triggers och var tillbaka igen när man har fått utstå diskriminering och rasism, som allting bara vällde upp igen. Och sen fortsatte det, vi skrev det här uppropet, men då tog inte jag heller tag i känslorna och upplevelserna.
Mm.
Det som slog mig var ju att efter att vi hade vårt avsnitt med Hanna och att efter att jag hade läst in mig på minoritetsstress, som jag uppfattar att oh my god, allt det här jag har känt har ju varit minoritetsstress. Och mitt sätt att hantera det har ju varit att gå i förnekelse, inte ta tag i känslorna och att på något sätt ursäkta mig själv. Mm. Innan jag säger någonting. För att jag vet ju att det kommer komma någonting tillbaka.
Mm.
Så då har jag redan laddat mig själv. Jag lever ju inte i förnekelse nu. Men jag har ju behövt ta itu med alla de här känslorna som jag har tryckt undan.
Mm.
Och på något sätt försöka stärka mig i mitt.
Nej, men jag håller verkligen med. Och jag tror att någonstans är det så här, ja precis, när man var i förnekelse och inte förstod, man visste inte vad minoritetsstress var, så gick man bara runt med ångest, oro, alla liksom vanliga tecken som inom ramen för psykisk ohälsa.
Mm.
Eller till exempel, man är nära utbrändhet på jobbet, alltså sådana saker, och kunde identifiera de känslorna och få hjälp inom vården för det. Men det man inte kunde få hjälp med, som jag förstår i efterhand vad det var, det var till exempel när jag försökte uttrycka på jobbet. Jag känner mig överbelastad.
Mm.
Det är något som inte, alltså jag mår inte bra.
Mm.
Jag mår fysiskt inte bra. Det är något som händer nu. Och att jag då hade en vit man som var min chef och som verkligen inte kunde förstå.
Mm.
Och det kunde vara liksom frågor, men vad menar du? Alltså, men okej, skriv ner exakt vad det är som är för mycket. Vad är det som är för mycket då? Ge någonting till mig. Så.
Men bara det där.
Ja.
Bara det där är överväldigande när man är i den situationen.
Verkligen.
Alltså att bara kunna beskriva det man känner med ord är jobbigt.
Ja, man har ju inte verktygen. Det går inte att sätta ord på att jag känner en stress över att behöva prestera mer. Eller framförallt stressen jag har kunnat känna under min karriär, framförallt när man har haft många chefer som har varit vita män, är att de förstår ju inte den extra tyngden av alla vikter som man bär på sig genom att konstant försöka assimilera sig.
Mm.
Genom att konstant garda upp för saker.
Mm.
Hävda sig extra. Precis som vi pratade om i det avsnittet. Att så här, man rabblar upp sitt CV. Man överkompenserar. Man jobbade extra kvällar för att prestera mer. Så att de inte ska ha en ursäkt för att säga att du inte är bra.
Exakt.
Hur sätter man ord på det? Jag vet inte.
Nej, det går inte. Och sen, och på det så upplever man kanske vissa saker på arbetsplatsen. Och då blir det så här, okej, shit, jag höll precis på att navigera mig för att överprestera. För att vara på en nivå som ni kanske anser är ok.
Ja.
Men på det får jag det här.
Och det paradoxala är också att när man har presterat och levererat på en viss nivå, då kan inte sänka den. Du kan ju inte börja dra ner.
Nej.
För då kommer de bara, då är det
då
möte.
Då är du en slacker, helt plötsligt
nu,
då.
Du har börjat slack, du vet, du var bättre förut. Är det något som händer? Man bara, mother! Alltså, kan jag få andas en sekund? Nej, men så här, för att svara, ja, att det, någonstans är det ju mer att man förstod inte vad det var då. Men man mådde väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
Sen, nu när man kanske är mer medveten om det, då är det väl snarare att man, precis som med liksom ångest eller triggers eller vad som helst, att man bara är medveten om att det händer.
Mm.
Du kan fortfarande inte stoppa stoppa att det händer. Du kan inte stoppa hur du kände när du försökte reklamera din sons jacka. Jag kan inte stoppa hur det känns när jag ser en polisbil köra efter mig. Jag kan inte hindra känslorna, men jag kan kanske alltså hantera det på ett annat sätt. För att jag är medveten om vad det är som händer i mig.
Nästa fråga. Kan man se på omvärlden ur olika fönster? Och hur kommer det att påverka sin egna upplevelse av hur man blir bemött på? Och kan det öka eller sänka minoritetsstressen? Yo, this is some deep shit.
Så jag tolkar frågan som att kan du som individ se alltså på världen ur olika fönster? Och beroende på vilket fönster du tittar ut genom så kan det påverka hur du upplevde det i en situation. Att du blev bemött. Och om det ökar eller sänker din minoritetsstress som du upplever.
Jag försöker mig påfråga med ett svar. Alltså, vi som har jobbat, alltså vi som länge har assimilerat oss för att passa in. Jag kan ju ta mig själv som ett exempel. Jag har två lenses som jag går med. Den ena lensen är ju den assimilerade Anbara. Där jag ser saker ur den assimilerade Anbaras perspektiv. Och där jag alltid har försökt passa in och säger någon någonting, då kanske jag inte alls tar striden eller säger till. Ni förstår vad jag menar. Men nu på sistone har jag mer utav Anbara utan assimilering. Länsen på. Och där ser jag ju saker på ett helt annorlunda sätt. Och där kan jag tackla vissa saker på ett annorlunda sätt. För att här behöver inte jag assimilera mig. Här behöver jag inte tänka mig för. Hur pratar jag? Hur uttrycker jag mig? Jag kanske inte heller bryr mig om vilket rum jag befinner mig i. Alltså om det är ett vitt rum eller om det är ett mixat rum. Förstår ni vad jag menar? Utan jag är mig själv rakt ut. Och då upplever jag att minoritetsstressen ökar med assimileringslänsen.
Ja, just det.
För att där har jag ju inte, där förnekar jag ju minoritetsstressen. För känner jag till minoritetsstress och vad det påverkar mig, då kommer inte jag ju assimilera mig. Eller det är så jag... om ni förstår.
Jo, men jag tycker det är en jättebra analys att så här, om man skulle göra en graf då, om vi ska vara lite matematiker, att så här, desto mer du är i kika genom assimileringsspectacles, desto högre är minoritetsstressen.
Exakt.
För det är där energin går. Exakt. Det går så mycket energi åt att passa in eller hävda sig och allt det här.
Ja, och överprestera och så
precis.
Vidare.
Medans när man tittar i det andra fönstret, men det intressanta är ju då att om när du är i assimileringsspektrat, då agerar du. Du blir inte utåtagerande.
Nej.
Så det tar ju mindre energi. Du kanske internaliserar din energi. Medan när du är i 100% dig själv eller mer åt dig själv, då externaliserar man den energin om någonting händer. Så desto mer kanske man vågar, det här är bara min teori, desto mer kanske man vågar säga ifrån eller agera utåt, då åker den energin ut från dig. Men om du inte gör det, då sväljer du den och då
och
äter den
upp,
och det är det som blir den här minoritetsstressen.
100%.
Jättebra fråga, jättebra svar att försöka bemöta de funderingar som den här personen ändå har. Och jag blir så här, wow, hur hal den här evil rasism är. Så att det spelar ingen roll egentligen vad du gör, så kommer du fortfarande bli bemött och få belastning på det du möter på dig själv.
Either way.
Ja, either så way kommer det, så kommer det ändå bara landa hos dig. Och det känns så här, fan vad tungt alltså. Det spelar ingen roll. Alltså,
den här ryggsäcken vi bär på.
Så du försöker people anpassa dig, assimilera sig och även inte gör det, gör något annat. Du kommer fortfarande möta de här sakerna. Så att, ja, vi ser världen på flera olika fönster. Dels på en individnivå, men också som ett kollektivt. Alltså, vi tillhör, vi är en del av ett system, inte bara här i Sverige, men också globalt. Så de sakerna måste ju vara samspel. Det går inte bara att se världen så som du tror att det är, tänker jag. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Nej. Ja, verkligen.
Ja. 100%.
Så att
jag vill bara lyfta, vi hade ju, ja men precis, alltså i och med det, på tal om liksom den här tunga ryggsäcken som vi ska bära, så vi bara, jag tyckte det var så intressant. Vi hade ju ett eftersnack i Clubhouse efter förra veckans avsnitt med ett gäng där, ja men vi verkligen började prata om allt du gör för att undvika att hamna i en rasistisk situation. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Vi hade flera fantastiska personer som lyfte sina röster och berättade. Men, så här, men ni vet när man går in i en butik om man är typ, alltså, och väktaren börjar följa efter den. Eller man känner att man måste hävda i kassan att man inte har snott någonting. Och, liksom. Och så gick vi verkligen börja grotta in oss i det. Det är helt sinnessjukt hur mycket vi måste fundera och planera och förbereda oss. Både mentalt och fysiskt på att eventuellt bli rasprofilerade eller på något sätt utsatta. Från att vi, inte innan vi ens kliver ut genom dörren. För det kan ju vara saker som har i ditt hem också att göra. Det är ju med i den här väldigt, väldigt tunga ryggsäcken som
du bär. Och jag tänker, du är inne på det redan då. Att hela tiden förbereda sig i skolan. Du ska förbereda dig på arbetsmarknaden. Du ska förbereda dig när du går ut på universitet. Du ska förbereda dig och agera när du är på en arbetsplats. När du är ute och äter. Alltså det,
ja, det är
ja, men det är alltid så här när du reser. Du ska förbereda dina barn. Du ska planera till exempel resor. Alltså om ni säger till mig så här, vi åker till ett land som jag aldrig varit innan. Det första jag gör, jag googlar landet och racism. För att säkerställa att det inte finns massa historier där folk skriver så här, jag har varit där och jag blev utsatt för rasism. Folk är otrevliga. Du kommer inte få hjälp om du är svart och bor på hotellet där. Alltså, den planeringen som vi lägger på hela vår vardag och allt runt omkring, det är sinnessjukt. Vilka är våra toppfilmer och serier? Någon annan får...
Nej men gud, alltså, jag bara... Titanic, nej, jag skojar. Nej men jag antar lite i det här i sammanhanget, i vårt sammanhang som man pratar om. Jag skulle rekommendera filmen Harriet. Skitbra, som handlar om Harriet Tubman. Som var en svart kvinna som föddes in i slaveriet. Lyckades fly helt ensam. Och blev sedan en jättestor spelare i The Underground Railroad. Som då var ett movement som systematiskt fritog slavar. Hon var den enda kvinnan, och framförallt den enda svarta kvinnan, som lyckades frigöra hundratals slavar. Hon blev även sedan en officer under kriget. Inbördeskriget då, som handlade just om slaveriet, där hon fritog ännu mer. Alltså den filmen var otrolig, så den tipsar jag väldigt, väldigt mycket om.
Alltså det finns en film som jag kommer ha svårt att släppa. Gammalt film, men jävligt bra att vidga våra perspektiv när det kommer till rasism. Och det är en film som heter Crush.
Ja, gud, jag vet, när du beskrev den, jag bara, undrar om det är Crush. Ja, den där, den berörde mig för livet.
Ja. Den är väldigt, den skulle jag vilja att folk, om det går, ladda ner och
att
titta
se
på
den igen.
Ja, den är bra.
Jag tänkte tipsa om en dokumentär och en serie då. Dokumentären heter The 13th Amendment på Netflix. Den är gjord av Ava DuVernay. Jag hoppas att jag uttalar
alltså hennes efternamn. Hon har gjort typ alla de här bra dokumentärerna som handlar om
100%. Och den handlar ju om den 13:e tillägget till USA:s konstitution som förbjöd slaveriet i USA efter amerikanska inbördeskriget, med undantag för fångar som döms i domstol till straffarbete. Så den är väldigt bra. Och sen, skapad av samma person då, Ava DuVernay, så kan jag tipsa om serien When They See Us.
Jag har inte kunnat kolla på den.
Det tog mig flera dagar att kolla på den. Men just historien kring The Central Park Five, som då media döpte dem till. Och hur polisen aktivt arbetade tillsammans med åklagare för att hitta minderåriga svarta pojkar att frama för det här våldsdådet då, som, som skedde i parken.
Bra, bra filmtips. Det var veckans frågeavsnitt. Tack för att ni skickar in era frågor. Så det får verkligen oss att tänka och reflektera. Det var inga enkla frågor. Nej, inte.
Och jag tänker fler frågor. Och det är väl ett sätt att få oss att reflektera. Ja, reflektera men också ta in andra människors röster i vårt samtal och så vidare. Så att jag ser bara en förhoppning om att fortsätta besvara så gott det går.
Verkligen. Tusen tack. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
We love you.
Ta hand om er.
Hej, hej.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och
your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Tjus, hej då.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.